göra tråkiga saker. Nu har hon hittat hjälp i en speciell chattgrupp. Metoden kallas body doubling. I chattgruppen berättar hon vad det är för något hon vill få gjort. För när hon vet att någon har koll på vad hon gör, ja, då går det enklare att göra det där tråkiga. Just den här dagen skriver hon i chattgruppen att hon ska städa en låda med massa kvitton. De bestämmer att hon får 20 minuter på sig att göra uppgiften.
Då skriver jag att då kör vi och checkar in om 20 minuter.
Efter 20 minuter ska hon vara klar. Då berättar hon hur det har gått för henne. Och för Julia har det blivit jätteviktigt att vara med i chattgruppen.
Om det inte varit att jag bestämt det här passet så hade jag ju inte tagit tag i det här idag. Jag har 100% lagt mig i sängen direkt när jag kom hem.
Det var P4 Malmöhus som gjorde intervjun. Klartexts reporter var Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson, och jag önskar en trevlig kväll.
Ja, det är Ekot. Franska ytterhögerpolitiken Marine Le Pen kommenterar nu att hon idag stoppas från att ställa upp i presidentvalet 2027 samt döms till fängelse och dryga böter för att ha fifflat med EU-pengar. I fransk tv så säger Le Pen ikväll att det rör sig om ett politiskt beslut och att rättssäkerheten satts ur spel. Domstolen anser att Le Pen och flera andra partiföreträdare för Nationell Samling använt märkta EU-medel till andra föremål. En svensk man är misstänkt för inblandning i en stor norsk knarkhärva. Han greps i Spanien och är även misstänkt för att planera ett mord på en norrman. Totalt så har 19 personer gripits. Åklagaren Kristine Lundstein säger till NRK att det rör sig om bland annat grovt narkotikabrott.
De är siktade för grov narkotikaöverträdelse och de flesta också då för att ha varit en del av en organiserad kriminell grupp.
Kristin Lundstein förklarar att den svenska mannen och de 18 andra personerna är misstänkta för grovt narkotikabrott eller medhjälp till grovt narkotikabrott. Flera har också åtalats för att ha bedrivit narkotikaverksamhet i en organiserad kriminell grupp. Det var i höstas som den norska polisen grep 5 personer i samband med narkotikaöverlämning. Och när polisen undersökte saken noggrannare kunde de hitta fler inblandade personer, förklarar Kristin Lundstein.
Detta startade som nämnt i Kongsvinger med efterforskningen där, hvor man pågrep 5 personer i fjol höst i förbindelse med en narkotikasak.
Så i januari genomförde den norska polisen en insats där 13 personer greps. Samtidigt som den norska insatsen genomfördes så greps även den svenska mannen med hjälp av Spaniens paramilitära polis Garda Civil. Hur mycket narkotika som har beslagtagits i samband med insatserna kan polisen inte kommentera i nuläget, mer än att det rör sig om stora mängder.
Det är beslaglagt stora mängder med narkotika. Vi vill komma tillbaka till mängder senare.
Och reporter här, det var Elsa Ivarsson. En man i Sölvesborg har häktats misstänkt för 4 fall av våldtäkt mot barn, det här rapporterar lokala medier. Mannen som förnekar brott är i 50-årsåldern och misstänks även för bland annat sexuella övergrepp och utnyttjande av barn för sexuell posering. Brotten de ska ha begåtts över nätet under mellan våren 2023 till januari förra året. Teslas butik i Malmö utsattes under kvällen för skadegörelse, där rapporterar P4 Malmöhus. Enligt polisen så har en byggnad och flera bilar målats med orange färg. 4 personer har frihetsberövats och ska förhöras. En anmälan om grov skadegörelse har upprättats. Även i Stockholm har en Tesla-butik utsatts för färgattack, rapporterar SVT. Ekot, Johan Westerberg.
P1, Sveriges Radio.
Så vet du att du behöver flera älskare. Det är rubriken för programmet Förmiddag med, som vi ska sända alldeles strax med Nicke Nordmark. Ett program som sändes första gången i fredags. Det börjar direkt efter det här.
Scenen. Podden med nytolkningar av Shakespeares klassiker.
Jag heter Hamlet. Jag är alkoholist. Jag menar galen. Det här är mitt vittnesmål. Jag ska få total ärlighet. Jag har inget att förlora.
Lyssna på Hamlet, En komisk tragedi i tre delar.
Jag vet inte hur jag ska kunna förklara det här för dig, min son, men jag dog inte. Jag blev mördad.
Vad fan säger du?
Du hittar Scenen i appen Sveriges Radio Play.
Det är faktiskt en jävla skillnad.
Under väldigt lång tid har det livslånga monogama äktenskapet varit en stark norm. Senaste århundradet har det i västvärlden ersatts med att man lever med en partner åt gången, men man kan ha flera monogama relationer i livet. Och senaste decennierna har andra relationsformer blivit mer och mer accepterade. Begreppen är många och formerna ännu fler. Ibland handlar det om att ha sex med fler än den man är tillsammans med, och ibland är man tillsammans med fler än en åt gången. I dagens program ska vi prata om vad som lockar och skrämmer med andra relationsformer än monogamin. Hur vet man om man behöver fler partners i sängen eller i livet? Det här är Förmiddag med mig, Nicke Nordmark. Och idag har vi Sara Edström, konstnär som lever ett flersamt liv, och sexologen och psykologen Tanja Suhinina som gäster. Ja, välkommen Sara Edström.
Tack så mycket.
Du levde ett monogamt äktenskap och skaffade barn och levde så i 20 år innan ni separerade. Vad hände efter det?
Ja, det är klart att det hände väl den vanliga klassiska, liksom någon sorts medelålderskris. Men också så kände jag liksom att det hände att jag blev väldigt medveten om vilka normer som fanns på hur man skulle bete sig som medelålderskvinna. Och jag kände liksom att det kändes på något vis orättvist. Jag kände, varför ska jag på något vis... För det handlar ju om det, att skämmas lite för sin ålder, skämmas för liksom, om man liksom, pratar för mycket, tar för stor plats. Eller liksom, man har så mycket sådana bilder av att man kan bli som, lite förlöjligad eller som någon sorts patetisk klimakteriekärring, helt enkelt. Mm. Och då blev jag så här, till slut blev jag lite förbannad, tänkte att nej, min sann, så här, det vill inte jag låta styra mig. Jag vill känna mig fri. Jag vill också inte att de här normerna kring hur en normativ kropp ska se ut, att det här, att det är liksom bara den smala unga kroppen som ska anses vara vacker och liksom som ska få ta plats. Jag ville inte det. Så då tänkte jag att vem ska ändra på det här? Jo, det måste jag ju göra själv. Så jag kände att jag var tvungen att liksom, ta tjuren vid hornen och känna att jag vill ha mer roligt i livet innan jag dör. Och då blev det att jag... Alltså, det är ju också en sån himla klisché, men det blev att det handlade så mycket just om kroppen och hur man ser ut och att man ska liksom skämmas över sin degiga mage och allt det där. Då tänkte jag, vad fasiken, jag måste våga börja någonstans.
Mm.
Och då började det med det som jag brukar kalla Tinder-terapi. Då började helt enkelt våga. Efter alla dessa, alltså jag har ju levt monogamt hela mitt liv. Våga träffa andra. Och då faktiskt också, den första faktiskt jag träffade var en kvinna. Så då, det var också en sån här grej. Jag har väl aldrig tänkt så mycket på det, min sexualitet på det viset. För att jag har ju levt monogamt. Så jag har inte liksom tittat på vare sig andra män eller andra kvinnor. Nu var det plötsligt, det spelade liksom inte så stor roll om det var en man eller en kvinna på det viset, utan det var liksom bara, här plötsligt uppstod det en attraktion och en spänning, och så då blev det en kvinna. Och så märkte jag sen att jag behövde inte alls skämmas, utan det var liksom fritt, roligt. Jag kände mig glad och ja, tillfreds.
Och de här tankarna och känslorna, vart tar de dig vidare sen?
Det som är, tycker jag, det var ju det här. Ta ett litet steg utanför normen. I Norrbotten, jag bor i Luleå. Då bara plötsligt, wow, här utanför fanns det liksom en parallell verklighet. En parallell verklighet. Plötsligt så såg jag att det är mycket vanligare än man ser på ytan att leva alternativt. Och då där finns alla möjliga sorters communities. Men det som intresserade mig kanske mest, det var ju det här, de som är mer liksom mer vana att prata om just normer, och då relationsnormer eller könsnormer eller det här ifrågasättande som är lite mer queer. Det tyckte jag var så intressant, för där finns det liksom också en vana att prata om saker och vrida och vända. Sen har jag ju också haft erfarenhet av det traditionella swingerslivet. Där tycker jag det är lite mer heteronormativt och kanske inte så mycket... Där är det lite mer party bara.
Ja, men det där swingerslivet du pratade om, alltså hur kom du in i det? Vad var det som drev dig ditåt?
Ja, alltså det var ju... När jag väl kände mig så här trygg och säker, och jag tyckte det var himla roligt. Roligt att träffa nya människor, roligt att ha sex, roligt liksom att bejaka liksom allt det som var så spännande i det. Och då blev det som, då var jag med om en första trekant, och sen så träffade jag folk, och sen så var det någon som sa, vill du vara med på det här? Och så, ja, du vet, som jag sa, när man tar ett steg utanför normen, så då öppnar det sig en ny värld, och där finns det allt möjligt. Mm. Där finns det även de som naturligtvis söker sig till den här sexpositiva världen av fula anledningar.
Ja, men kan du beskriva den kulturen du mötte där då?
Ja, på ett sätt, liksom, när jag då tycker det var roligt att träffa folk och så här, då har jag ju sökt mer tillfälliga sexuella kontakter till exempel. Och då, där, i de världarna, liksom, på de plattformarna, där finns ju även de som inte har så goda intentioner. Och då, de träffar inte jag. För att de som skriver till mig väldigt plumpt, eller du vet, jag bara sån här... skicka dick pics. Alltså de är jag ju inte intresserad av. Men jag blev ganska chockad först av hur enormt mycket mer sånt. Ja, det är ju de männens skitbeteende liksom. Misogynt och så. Och väldigt också, ja, porrskadat och obehagligt. Det möter man också där. Men jag tror att mina första upplevelser var så pass positiva. Så jag var inte... Ja, det var en väldigt bra start. Och sen så, men sen får man ju sålla.
Mm. Ja, men jag tänkte just att du beskrev lite grann av en negativ sida inne i den kulturen, bubblan, världen. Men vad var det som ändå då gjorde att du vill gå vidare och utforska mer?
Ja, men det var ju dels att jag träffar väldigt trevliga, bra, roliga människor. Jag träffar människor som också... har funderat över sig själva. Vem vill jag vara? Hur vill jag leva? Som inte bara automatiskt följer i normen. Och då har det att göra med olika normer, men bland annat tvåsamhetsnormen. Och det finner jag så intressant att liksom skärskåda sina bevekelsegrunder och liksom vad man utforskar och göra det. Också tycker jag det är just den här dialogen med sin partner. För många, även när jag själv utforskar det som solo, då träffar jag ju väldigt många par. Och jag tyckte det var så inspirerande att träffa par som klarar av den här dialogen, klarar av att hantera svartsjuka och hantera alla möjliga, också helt vanliga, vardagliga saker, logistikplanering med fler än en partner. Det är ganska intressant och inspirerande. Så jag tyckte jag träffade så mycket. Jag fick så mycket positivt. Så det är klart att ja, då, i perioder så orkar man ju inte... med de här, den negativa sidan, och då kanske man liksom har vilat i att jag har några fasta partners som, då behöver jag inte befatta mig med den sidan, men jag vet att den finns där, och det, ja, det speglar ju det patriarkat som vi lever i och liksom den toxiska maskuliniteten som frodas på vissa håll.
Men jag tänker, ditt utforskande där, på vilket sätt skiljer det sig från att liksom dejta runt efter att man har separerat? Hur skulle du förklara?
Nej, men jag tänker att min bevekelsegrund var just att jag tyckte det var så intressant med den flersamma livsstilen.
Och vad är det som är så intressant i den?
Ja, därför att den tillåter liksom, den tillåter en större bredd av känslor. Och då tänker jag, det här handlar inte bara om vare sig romantiska partners eller sexuella partners, utan det handlar om hur man förhåller sig till vänskap och relationer överhuvudtaget. Liksom. Varför ska man per automatik alla klättrar på den traditionella relationstrappan. Man ska liksom dejta, sen ska man nu och sen ska man... och så har det en viss gång utan att man nästan tänker efter. Och jag tyckte det där var inspirerande att tänka att ja, jag kan göra vad jag vill. Och det tror jag i och för sig, det känner jag att det är lättare att göra när man är då, som jag var då, 50 år. För då har jag lärt känna mig själv. Jag har också gjort det monogama. Jag har liksom, jag har skaffat barn och liksom gjort det där. Så jag kände mig väl kanske liksom, jag vet inte, jag vet att naturligtvis många unga människor också lever flersamt, men för mig kändes det tryggt att att göra det i den ålder som jag var.
Och det här att leva flersamt då, vad betyder det för dig? Vad innebär det?
Ja, alltså jag har ju hållit på här och försöka lära känna de här begreppen. Allting var nytt för mig. Jag kunde ingenting. Och då tänkte jag trodde, liksom, jag tänkte så att polyamorös eller polyamori var liksom någon sorts paraplybegrepp. Men sen ju mer jag tänkte så tänkte jag, ja men jag blir, jag har inte såna typer av romantiska relationer på ett sätt med dem jag träffar, utan det var mer på ett annat sätt som kanske var mer alltså det är ju mer, handlar mer om sex, men det handlar verkligen inte bara om det. Och då kände jag mig inte hemma i det begreppet, att jag kallar mig inte polyamorös. Men då tycker jag flersam, det låter liksom lite trevligt.
Ja.
Det låter liksom lite generöst på något sätt. Här är, det är, ja. Ja.
Men vi ska komma in på de här olika begreppen. Det här är förmiddag i P1 med mig, Nicke Nordmark, och vi pratar om att leva icke-monogamt och hur man tar reda på om det är något för en själv. Och jag säger välkommen Tanja Sohinina.
Tack så mycket.
Du är psykolog och sexolog och har skrivit boken Du med flera om att leva flersamt. Vad kan det vara för anledningar som gör att en del söker andra relationsformer än monogami?
Gud, det kan finnas jättemånga såklart. Men jag tänker en viktig sak, eller ett sätt att komma in i det här är att träffa någon som redan är flersam. Det sprider sig liksom på det sättet att man... kanske inte ens tänkt tanken och så träffar man någon härlig och så har den en partner, men det är inte ett problem. Och då kommer man in det på det sättet och sen kan man upptäcka att det här funkade jättedåligt. Och man kan upptäcka att det här funkade helt okej, men det är inget som man måste ha i sitt liv. Och vissa inser att det här är det bästa som finns.
Ja, och om vi ska försöka reda ut de här begreppen lite grann, vad är att leva flersamt som du ser det?
Okej, men ska vi köra liksom hela alfabetet? Nej, men jag tycker vi kan ta de vanliga i alla fall.
Ja.
Jag tänker swingers som flersamhet till exempel, det är väl det här framförallt att man har sex med andra och då som gemensam hobby för någon sorts par då för det mesta. Man kan ha swinger på egen hand, men som flersamhet så är det mer att man är väldigt tydligt ett par men kan ha sex med andra, men det är ett gemensamt projekt. Öppet förhållande är att det finns ett tydligt par som är liksom paret som sätter lite gränser för hur andra relationer kan utvecklas. Men man kan ha egna relationer eller sexpartners på andra håll. Men då är de liksom inte förhållanden riktigt, utan det är något lite lättare, kanske en älskare eller one night stand eller liksom en KK eller sådär. Och sen polyamorös som ni pratade om innan, det är att kunna ha flera förhållanden. Så att man kanske har två pojkvänner eller ja, en man och en flickvän eller något sådär.
Och då är det mer emotionellt kopplat också?
Emotionellt, men det kan ju också vara, alltså KK ska man ju tycka väldigt mycket om till exempel. Så det är väl också framförallt det commitment-biten och det kanske också är mer socialt utåt en relation att man förväntar sig att ens partner blir medbjudna på saker. Jag tänker i parrelationer, det är verkligen väldigt liten del på något sätt som är sex och känslor. Det är också väldigt mycket annat kring det. Åka på semester, planera livet, gå på fest ihop. Och det är den biten som kanske blir mer påtaglig med polyamorösa.
Och sen ett lite nytt begrepp för mig i alla fall, relationsanarki. Vad är det?
Ja, och det här är, något vi kan vara stolta över. Det är ett svenskt begrepp som spridit sig över hela världen. Och jag skulle säga att relationsanarki är använder ett lite mer queert sätt att förhålla sig till relationer överlag. För att om vi kollar på det jag beskrivit förut, så dansar man ju fortfarande någon sorts ringdans kring hur man har sina partnerrelationer. Allt handlar om partnerrelationer, det är det man definierar sig efter. Hur man har dem exklusivt, inte exklusivt och sådär. Medan relationsanarki handlar mer om att alla relationer är individuella. Och just det här, partnerrelationen inte behöver ha den typen av särställning. Jag tycker att ett exempel hur man liksom skulle kunna skilja på det här är att man säger, du blir bjuden till ett bröllop och det står plus en på kortet liksom, jättevanligt. Och någon som kanske är mer sån där polyamorös, så här hardcore polyamorös, har två partners eller flera partners, skulle kunna till exempel ta illa upp för att jag har tre partners, ska jag välja eller vad händer liksom. Mm. Medan någon som är relationsanarkist skulle snarare kanske tänka, okej, jag får ta med mig en person. Vem skulle passa på det här bröllopet? Vem är rätt person att ta med sig? Är det någon jag ligger med? Är det min bästis sen jag var tre? Är det någon som känner paret? Är det någon nära vän som är singel och behöver lite underhållning? Mm. Så man tänker mer liksom situationellt utifrån det och håller inte riktigt på med det här att ens relationsstil ska definieras av hur man gör med just partnerrelation, utan tänker lite bredare.
Mm. Men om jag frågar dig så här då, alltså, vad är de vanligaste frågorna du får om att leva icke-monogamt?
Blir man inte svartsjuk?
Ja.
Okej, såklart. Och svaret där är väl förstås, ja, det kan man. Men det är som att så här, du är förälder, men kan man ju inte bli arg? Ja, det kan man. Det är liksom, man kan få känslor, det är normalt. Och i flersam kontext så behöver man på ett sätt hantera svartsjuka oftare, kanske. Men på ett annat sätt så triggas det annorlunda ibland. För att för många så triggas inte riktigt svartsjukan om det inte finns en risk att förlora någon. Mm. Om man vet att så här, det här är nya flörten på jobbet, en ny flört på jobbet, men vi har vår grej och den är stabil. Då är det många som faktiskt inte riktigt känner svartsjuka på det sättet de hade gjort i monogam kontext.
Mm.
Och sen såklart om man kan prata om det, om svartsjuka är en ganska förbjuden känsla liksom. Kan man prata om det, kan man prata om det med sin partner, kan man säga nu blev jag lite sotisk, kan jag få lite trygghet liksom.
Mm.
Så blir det ofta mycket, mycket lättare att hantera. En sak som många inte är beredda på tycker jag är avundsjukan.
Okay.
Alltså mer att man kanske öppnar upp och ens, då tar vi en så här klassiskt monogamt par som öppnar upp liksom och ska dejta lite och går ut på Hinge och sådär. Och då är det så att en kanske omedelbart träffar någon ny fantastisk människa och går på jätteroliga dejter och det är jättehärligt. Medan den andra liksom kämpar med att få ens en swipe. Och då kan det kanske inte ens handla om svartsjuka där, utan man bara avvis liksom, man vill ha samma sak.
Ja.
Och det tycker jag folk ofta inte är beredda på riktigt.
Nej, jag förstår. Men, och det där är det som kan vara lite utmanande, men om jag vänder på det och frågar då, vad tror du lockar en del med att gå in i en annan livsstil?
För många så är det bara ofta ganska konkret också, att man inser plötsligt att det finns flera personer och man vill inte välja. Så man hamnar i en väldigt tydlig valsituation och inser någonstans att vänta lite, jag behöver inte om jag inte vill. Jag kan ha allt liksom. Det kan vara det kan vara sexuell variation. Det kan också vara liksom relationell variation, att man vill vara sig själv på olika sätt och man tycker om sig själv med en person, men man har också sidor som inte kommer fram där och så kan komma fram med någon annan.
Mm.
För många är det liksom, jag tänker att det är lite av en klyscha, men det finns en sanning i att personer med ADHD är överrepresenterade. Och där tänker jag att som själv ADHD-bärare så är det väldigt skönt att ens impulsivitet inte behöver vara ett stort problem.
Okay.
Utan till och med kanske en tillgång då.
Mm.
Att man inte behöver gå liksom ständigt oroa sig att råka göra någonting väldigt impulsivt som man sen ångrar, utan man kan vända det till att man gör någonting och så gjorde man det och så var det kul liksom. Så det kan också vara en gång. Men variation är det för många, eller att det finns någon grej som saknas i en relation, och det behöver inte vara sex, det kan vara emotionell kontakt, intellektuell kontakt, hur mycket man vill resa, och så kan man komplettera liksom hur det blir.
Men hur skulle jag kunna ta reda på om det här icke-monogama eller flersamma är ett sätt som skulle kunna passa mig? Vad behöver jag ta reda på liksom?
Åh gud, det är förstås en jättestor fråga, inte minst för att folk har ju, du sa i början att liksom, för vad är det, eller normen är livslånga monogama äktenskap, men alla som någonsin släktforskat eller läst en bok från 1800-talet eller läst någon biografi, man vet ju att folk inte levde så.
Nej, precis.
Så jag tänker att man måste nog öppna upp för att det är ganska många som är någonstans i en gråzon i alla fall, där man skulle kunna någon gång i livet liksom faktiskt funka väldigt bra i flersamhet. Och då tänker jag, en första fråga är väl framförallt, alltså, vill du? Ja. Är det något som lockar? Och det är väl egentligen det enda som är viktigt. Om det finns något som man känner låter väldigt kul med det här, eller låter intressant eller utvecklande eller lockande, ja, men då är det väl kanske värt att testa. Mm. Eller i alla fall liksom överväga lite mer vad det skulle betyda för en.
Ja.
Jag tänker också, såklart, förmåga att känna starka känslor för flera kan vara väldigt användbar. Om man vill ha lite mer så här polyamoröst upplägg. Men om man vill ha lite mindre, mer sån här swinger eller öppet förhållande, då är det kanske tvärtom bra att tänka på, kan du ha sex utan känslor?
Just
eller
det.
Utan liksom romantiska känslor. Jag tänker, de allra flesta vill ju tycka om folk man ligger med. Liksom.
Ja, men det är nog vanligt, ja.
Ja, precis. Men för vissa personer är det helt meningslöst med sex om det inte finns en relation, om det inte finns den typen av koppling. Och då, till exempel, om man öppnar upp en monogam relation, så blir det helt meningslöst om det är okej med flörter och one night stands, men inte med fasta partners.
Mm. Du, jag måste ju säga att jag är liksom starkt präglad, påverkad av den monogama normen. Vad möter du för fördomar då kring att leva icke-monogamt?
Alltså, vanliga fördomar är väl dels att det finns liksom en könad grej där som jag tycker är intressant, och det är att kvinnor anses kanske vara lurade in i det, de är tvingade in i det, det är deras manliga då partner som tjatat in dem, medan män som lever flersamt ses mer som opålitliga fuckboys, att det är ett tecken på att det är en person som man inte kan lita på, som är bara ute efter sex på ett dåligt sätt och sådär. Så jag tänker, den grejen finns absolut. Sen förstås att det är ett tecken på att man kommer att göra slut eller kollapsa. Och det är väl inte heller ovanligt att man kanske öppnar upp som ett sista försök när man känner att relationen inte funkar. Så det är inte så konstigt att det kan ta slut då liksom. Eller att ibland så är det väl så att man öppnar upp och så funkar det verkligen inte, något händer och så är det irreversibelt. Men min bild är väl snarare att det ofta är att man ser det här som en av sina sista chanser att behålla ett förhållande.
Mm.
Också det här att man skulle vara oseriös eller opålitlig eller att barnen skulle drabbas på något sätt, det hör man ju jätteofta. Och flersamma förökar sig precis som monogama, det är liksom ingen skillnad.
Nej.
Det kan vara bra att tänka på, så det är barnen påverkas liksom mycket mindre än folk kanske tror.
Ja. Ja, vi ska gå vidare i programmet. Det här är Förmiddag i P1 med mig, Nicke Nordmark, och sexologen Tanja Sohinina tillsammans med konstnären Sara Edström som lever flersamt. Ja, om man nu vill ge sig in i någon annan relationsform än monogamin, hur får man det att funka och må bra i det? Och vad kan man behöva förklara för omgivning och potentiella partners? Det ska vi försöka ta reda på nu, tänkte jag. Sara, du har skrivit en bok om dina upplevelser och tankar om att leva flersamt. Vad har du fått för reaktioner på den?
Alltså jag kanske trodde att jag skulle få lite mer negativa reaktioner eller mer ifrågasättande, men jag har mött jättepositiva reaktioner. Och det som slog mig var ju att det är oberoende av vilken relationsform man själv lever i. För först så tänkte jag att men det här är liksom för dem som är nyfikna på flersamhet av olika sätt. Men allt det som jag tänker är viktigt i en flersam relation är ju lika viktigt i en monogam relation. Så att folk har kunnat reflektera över sina egna val och sina egna liv, oavsett relationsform. Det tyckte jag var positivt. Så att, ja, och sen möter jag ju naturligtvis många som bara helt enkelt tycker det är jättespännande. För att det är ju fortfarande så att, även om vi omges av sex och naket överallt hela tiden, så pratar vi inte om det på ett sånt här sätt som jag strävar efter att liksom prata om det på ett väldigt, väldigt tråkigt sätt, tänker jag. Att det bara så här, men så här går det till. Många frågar mig till exempel, hur gör man? Hur hittar man in i det? Och hur gör man till exempel om man ska gå på sexfest? Mm. Eller gå på klubb i Berlin? Hur gör man? Och många har frågat såna här saker som, var lägger man sina kläder? Alltså helt sådana. Och det tycker jag är lite roligt att liksom, det är många som är nyfikna på sådana helt, praktiska detaljer.
Ja, ja, men det säger ju någonting ändå om nivån på nyfikenheten, ja, att de tänker sig in i rent, ja, praktiska grejer om hur det skulle vara att, mm, att ja, till exempel gå på en, mm, sexfest, tänker jag. Mm. Men då måste ju jag återgå till den här lilla frågan om svartsjuka. Mm. Har du mött det någon gång?
Alltså, ja. Och det är ju som nu så har jag ju, håller jag på att utforska den flersamma livsstilen tillsammans med en partner, ja, som jag älskar. Mm. Tidigare när jag kom in i det, då var jag mer solo. Men jag hade relationer. Och jag tänker att det är verkligen, verkligen relationer som är väldigt, väldigt viktiga och betydelsefulla. Men jag tänkte också där, oj, här kan man ha relationer på ett annat sätt än det jag har fått lära mig av Hollywoodfilmer och genom mitt liv. Det kan vara otroligt viktiga relationer, fast jag skulle inte kalla dem romantiska på det sättet. Men nu, ja, men det som jag tänker också, och du frågar här, hur hittar man in och hur vet man om det här är någonting för en? Det är ju att ta det varligt och förhoppningsvis då ha en partner som kan ta emot det jag säger. Mm. Nu oroar jag mig för det här. Nu känns det så här. Hur ska vi göra? Och det kan ju tyckas ibland att det är lite cirkel. Man måste prata om det igen och igen. Och hur kändes det nu? Och även om jag sa så där förut, så kände jag så här nu. Och då måste man ha en partner som kan ta emot det. Mm. Och reflektera för att förstå att det här måste vi ta ett steg i taget. Mm. Hur känns det här? Jag menar, teorin är en sak, men sen...
Ja, men exakt. Men jag tänkte det också, att om du lever med någon nu, mm, vad kan det vara för situationer där du känner svartsjuka?
Alltså, jag tänkte det, Tanja, du sa någonting om svartsjuka är liksom något man inte riktigt pratar om. Samtidigt så tänker jag så här, svartsjuka är någonting som alla tar för givet, att det ska nästan finnas.
Men verkligen.
Och då tänker jag så här, att det som jag tycker är intressant, det är att tänka så här, vad är det för någonting? Mm. De flesta kanske tänker så här, man löser svartsjuka genom att säga du får inte göra så här för det gör mig svartsjuk. Du får inte, i de allra värsta fallen, du får inte titta på någon annan, du får inte ha andra vänner. Och tror man att man ska lösa det på det sättet. Men när man tar ansvar för det själv och tänker att jag reflekterar vad är det i mig som väcks för oro här eller någonting. Mm. Jag tyckte det var också intressant det du sa, Tanja, det här att om man inte är rädd att förlora sin partner, då blir man ju mindre svartsjuk, även om ens partner har andra. För att här är man plötsligt i en relationsform där det ena inte behöver liksom, jag har de här drastiska konsekvenserna som det ju blir i en monogam tvåsam relation. Då blir det antingen måste du trycka bort känslorna för någon annan och kämpa med det, eller så måste du göra slut. Liksom, och det blir sådana enorma konsekvenser.
Mm, vad tänker du, Tanja?
Jag tänker att jag vill gå tillbaka till frågan om nybörjartips. Mm. Och jag tänker att nu var det inte liksom så jag gjorde för 20 år sedan, men det bästa tipset jag kan ge är verkligen att börja med att skaffa flersamma kompisar. Börja inte med att försöka skaffa flersamma ragg. Mm. Och det är flera skäl. Dels så... Ja, men om man är ett par som öppnar upp, om man börjar från den änden och ni inte har andra att prata med, då kommer ni vara varandras enda bollplank. Och det är inte alltid den bästa lösningen om ni sen sitter där och har lite problem med er partner. Det kan liksom bli lite för innästlat och det blir inte helt bra. Så då är det guld att ha andra kompisar att prata med som också förstår det där flersamma, som inte är din gamla bästis som tycker det här är kul men fattar ingenting liksom. Mm. Och även om man kommer in solo eller som enskild person, så kan det vara jättebra att ha kompisar som kan guida en i ett socialt sammanhang, visa hur normerna ser ut. Jag tänker det är så himla klassiskt att man i flersamma sammanhang ser folk klampa in och bara hej, vill jag ta en ny partner? Och så bryter de mot alla community regler och beter sig liksom, för att ingen har riktigt visat dem hur man gör.
Nej.
Så jag tänker att och så är det såklart att, som du sa förut Sara, att i vissa av dessa kretsar så finns det folk som kan hitta lätta byten för att bete sig illa. De sitter där, de går dit för att det är lite lättare jaktmarker liksom. Och är man ensam, har man inga kompisar, så har man inte heller någon som kan varna en. Man har ingen någon att liksom bolla mot. Är det här normalt? Är det här konstigt? Så börja med att skaffa vänner. Och sen kan du liksom, ja, kanske träffa vänners vänner och på det sättet få lite mer partners.
Mm.
Och skaffa vänner kan man väl göra på lite olika sätt. Jag tänker att man kan kolla in polyföreningen. Man kan kolla in om det finns någon swingersklubb i närheten. Man kan se om det är någon, man kan åka till någon kinkfest någon gång, eller att man kanske kan gå med Facebook community, så man kan börja där. Och det finns jättemånga, om man kollar på kalendern på Dark Side, om man ska vara väldigt, väldigt konkret, så kan man se om det finns någon fika någonstans man kan gå på. Och det finns verkligen över hela landet.
Ja, så det finns här olika sajter där ja, men för den här communityn på olika sätt. Men Tanja, förlåt att jag går in på ett annat spår eller tidigare spår här igen, för jag naglar mig fast vid den här svartsjukan. Jag försöker förstå den på något sätt. Alltså, om det kommer klienter till dig som har det jobbigt med svartsjukan, vad säger de och vad säger du till dem?
Dels som sagt, svartsjuka är en del av det som kan hända, men det är ofta andra grejer som de kommer till mig för. Till exempel just avundsjuka. Mm. Eller att de tycker att det är svårt att manövrera två relationer samtidigt och att båda ska få utrymme och sådär. Men om de kommer in med svartsjuka så pratar vi om när aktiveras den, hur den känns i kroppen, om det finns några gamla erfarenheter som gör den triggas i vissa situationer. Om det finns fog för den, för att ibland så finns det faktiskt, svartsjuka är ett jättebra varningssystem, så ibland så finns det faktiskt all anledning att känna att någonting är off. Mm. Och det kan man också behöva diskutera, att, men det kanske är befogat. Och så framförallt jobbar man kanske på att se svartsjuka som en av många känslor. Som sagt, som att föräldrar kan bli jättearga ibland. Och det är ingen som säger, men då ska du inte vara förälder. Så man ser det helt enkelt som en av många känslor som finns. Och så lär man sig att hantera känslor överlag. Och liksom balansera lite, hitta anledningar till varför just den känslan är så jobbig. Och kanske också låta det ta lite tid att förstå att man är trygg. För att är man uppvuxen i en monogam kontext, vilket de allra flesta är, så är det såklart ny partner dyker upp. Alla vet att det är ett tecken på att man blir dumpad. Men har man varit genom några sådana cykler, så börjar kroppen och allt lära sig att nej, vänta, det betyder inte alls det. Så det kan också vara en lite så här omskolningsfråga. Och jag tänker, för mig som är van vid flersam kontext i privatlivet, så kan jag bli helt chockad ibland, alltså rent känslomässigt, när jag hamnar i mer monogama sammanhang och bara, oj, man, den här personen vill inte dejta mig för att jag redan dejtar. Men hur gör man? Ja. Vad gör ni? Alltså, och jag förstår att det är jättevanligt för andra, men för mig är det en ganska ny upplevelse, och då blir jag omskakande liksom, på ett sätt som jag inte är van vid. Och jag tänker också att man, om man gör en omställning, behöver man förstå att omställningen är en sak. Men att leva så på rutinen är något helt annat. Och det är ofta mycket, mycket lättare efter ett tag. Man behöver inte kommunicera om det här på detaljnivå hela tiden. Det blir mycket mindre jobbiga, oväntade känslor. Man får liksom en vardagsrutin på det som på allt annat.
Mm. Jag behöver fråga er båda två lite grann. Så här. Alltså, vad är själva kärnan eller grunden då för att det ska fungera bra i en flersam relation? Alltså, vad måste funka om det ska gå bra?
Alltså, jag tänker att man måste veta vad man själv vill, varför man vill det här. För att jag tänker att det har jag ju också sett många som kanske som har liksom lite fel ingång. Och kanske speciellt par har man ju sett där inte är balans och så. Men om man tänker på sig själv, man måste veta vad man vill och varför. Så att man känner sig trygg med när det då inte känns rätt. För att om man vet vilken väg man själv vill gå, då känner man liksom i maggropen när någonting är på väg åt fel håll. Det skaver liksom.
Ja.
Så jag tänker, och naturligtvis sen, det som alla säger, alltså kommunicera. Och då är det att tycka det är roligt. Att tycka att det är det som är liksom det här, det som tar en framåt.
Mm.
Då måste man tycka det är roligt att utforska sina känslor och reaktioner.
Tanja, ett kort litet svar.
Ja, precis. Jag tittar på klockan här och jag tänker att jag vill faktiskt slå ett slag för att hela det här pratas så mycket att man måste vara så himla medveten och kommunicera så här mycket. Och som flersam. Och så, ja, det är väl inte, det skadar ingen relation att kunna kommunicera bra, men man behöver inte heller hålla på med en kommunikationsorgie och liksom personlig utveckling för att leva flersamt. Man kan ha det ganska flersamma relationer som funkar bra. Man behöver liksom inte tänka att det måste vara next level. Men jag tänker att det viktigaste är väl att man vill. Det är väl det, att veta vad man vill, som är det svåra.
Ja, det kan ta sin tid att ta reda på också. Hörrni, det här var ett jättespännande, roligt och intressant samtal. Jag har en känsla att vi hade kunnat hålla på mycket längre med det, men tiden är tyvärr slut. Tack Sara Edström, konstnär från Luleå som lever flersamt, och Tanja Suhinina, psykolog och sexolog. Nästa vecka är Förmiddag tillbaka igen med flera intressanta program. Det handlar bland annat om det ökade antalet byråkrater. Men vi ska också prata om toxisk maskulinitet. Det här var Förmiddag med mig, Nicke Nordmark. Producent för dagens program var Pernilla Kommes, tekniker Mats Jonsson. Vill du komma i kontakt med redaktionen på Förmiddag med, så kan du skriva till formiddagmed@sverigesradio.se. Och vill ni höra fler av våra program, så finns de i appen Sveriges Radio Play. Det är bara söka på Förmiddag med.
Och det här var alltså en återutsändning av Förmiddag med från fredags, från förmiddagen då vi sände programmet direkt här i P1. Och nu några ord från P1-lyssnarna.
Det här är kortversionen av måndagens Ring P1 med mig, Steffen Ringklint. Och vi börjar med Britta Sjödin Arvik i Älvsjö om kärnkraft.
Nej men gud, för det första har vi inte råd. Det förändrar ju livsfarligt, livsfarligt med denna uran och allt det här som ska grävas ner i jorden i 100 000 år. Vi kommer aldrig kunna betala det här. Dessutom ska svenska folket betala det här. För att de har ju lovat till och med de här som de ska bygga kärnkraften att de ska få si och så många procent tillbaka. Det ska vi betala i 40 år. Jag menar, det är ju löjligt. Vi har ju både sol och vind och vatten. Det räcker för inte klokt. Man kan lägga solkraft på varenda tak. Mm. Och till och med solugnar. Det finns, och man säger, och så tjatar de alltid, ja men vinden blåser inte och solen lyser inte. Nej, och kärnkraften är så väldigt ofta stilla, för det är fel på dittan och fel på dattan. I Frankrike för ett par år sedan, när det var sån hetta, så kunde de inte ens, jag tror de hade 6 kärnkraftverk på samma ställe. De hade inget vatten, så de kunde, man måste kyla av de här grejerna i kärnkraft. Och det fanns inte vatten i floden, för den var uttorkad där nere Frankrike. Och ändå sitter alla dårar och pratar om kärnkraft.
Men det är ju klart att man får titta på grundförutsättningarna. De är väl, förmodar jag, helt annorlunda i Sverige än i Frankrike då, och att man tänker på det här med vatten. Jag tänkte på det du sa, att det är vi liksom skattebetalare för att betala för det här, men det är ju ett lån som man annonserade där förra veckan, regeringen, att man ska ge lån till byggindustri. Det är ju pengar som ska betalas tillbaka. Sen var det ju förstås det som du var inne på, att man ska få en garanterad minsta ersättning för el man lever. Men då sägs det att det ska inte heller påverka det vanliga marknadspriset som konsumenter och företag då möter. Hur känns det?
Nej, men det kommer de ju skriva. Nej, men det säger de bara. Det är ju de fattiga som får betala allting till slut. Det är ju så det ser ut, och speciellt den här regeringen. De bryr sig ju inte ett jävla dugg om vår miljö, den här regeringen. De gör ju så att det blir värre allting. Det måste faktiskt, men jag bara säger det liksom, att vi måste få en ordning på det här. För hur ska dessa kärnkraftverk, tänk nästa gång, kommer du ihåg Tjernobyl och det har varit flera, och Fukushima och allt det här. Det är fullständigt livsfarligt för människor än idag. Och man håller på att prata, och i kriget, det där som är Ukraina, kärnkraftverket, som bombas kanske.
Men du, känner du inte, förlåt, du drar ju upp förstås väldigt stora olyckor som verkligen kan vara oroande, men vi har ju haft kärnkraft i Sverige väldigt länge utan att det har gått illa.
Ja, men herregud, hur många kärnkraftverk finns det i den här världen nu? Och någon gång så händer det ju både här och där. Det kommer det ju göra, det förstår man ju. Men detta är farligt. Det går
livsfarligt. Ja, du känner dig inte tryggare med den, trots den kärnkraft som vi har haft fungerande i Sverige utan olyckor.
Nej, men herregud. Varför tekniken, det är ute nu med all denna teknik och alla dessa stora grejer som de håller på med. Det går åt helvete med allting.
Vi går vidare till Anders Englén i Sandviken. Hallå, hallå.
Hallå där. Först en kommentar. Jättebra av tjejen före. Jag älskar dig.
Du håller med henne alltså kring motstånd mot kärnkraften?
Ja, nu kommer jag till mitt.
Okej, men det var inte det du ville prata om, ja.
Nej, för fan. Nej, men jag föreslår att Sveriges miljardärer ska skänka hälften av sin förmögenhet till, vad heter det, svensk försvar, till försvarsdepartement eller så där, för att vi ska få ett starkt, att Sverige blir starkt mot och behålla demokrati och frihet och så vidare. En fin gest, tycker jag, och visar att de personerna tycker också att Sverige är ett bra land.
Men varför ska just de som har lyckats med någonting som gör att de har mer pengar, varför ska de betala mer än alla andra som bor i Sverige? De är väl, ska det inte vara lika?
Ja, men jag kan väl det är väl så här att Sverige som nation har ju sett till att de har blivit så omåttligt rik.
Så de det är inte av egen kraft, tror du?
Nej, de har nog fått hjälp med skattesänkningar, med marknadsliberala tankegångar som styr ekonomin. Så där, och det är väl att man visar en sak genom att man skänker till någonting som man själv anser att det är bra. Mm. Skänker de inte pengar nu, då har de ju talat om att vi skiter i Sverige. Vi bryr oss inte.
Nej, är det så? Men de betalar säkert någon skatt fortfarande, tror du inte det? Alltså...
Ja, det är
inkomstskatt.
Man betalar nog, alla betalar ju skatt, va. Men sen är det ju frågan, vad ska man göra med vad heter det, flera tusen miljarder?
Ja. Alltså, jag fattar ju det här, det är jättekul, jag förstår din tankegång här, det blir jättekul vinkel på det hela. Nu ska man ju, från regeringens håll har man ju bestämt att vi ska låna pengar. Vad säger du om det då, förslaget? Eller, nu, den går man ju vidare med, vad jag förstår.
Ja, du vet, vitsen för en regering att låna pengar, det är att framtida politik ligger i händerna på internationella långivare och urholkar den svenska demokratin. Så, och då är omsorgspolitik lågt prioriterad hos internationella långivare. Så det gör att klyftorna kommer att öka. Vi har ju sett exempel på det tidigare genom åren. Så det är,
Du, jag måste bara fråga, är det någon fågel i bakgrunden hos dig?
Ja, jag har Mimmi.
Är Mimmi med?
Jag har Mimmi med. Jag är sammanboende med en liten underlat, Mimmi.
Ja, hon vill också vara med i programmet. Och, står hon på din sida eller håller hon på att motargumentera där i bakgrunden?
Vi har häftiga diskussioner ibland, men ja, de grejas. Så är
det. Vi går vidare till ytterligare en Anders. Anders Adrielsson i Övik. Hallå, hallå.
Ja, men tjena. Ja, jag tänkte prata om motorcyklar. Jag hörde på P4, till Västmanland och sånt där, att intresset för MC-åkning ökar hos tjejer och kvinnor. Så det är kul.
Ja, det tycker du. Varför då?
Ja, men för att det är nice att åka motorcykel.
Du kör själv.
Så det är kul att vi... ja, snart i alla fall.
Jaha, håller du på att ta körkort?
Nej, det har jag gjort. Men sen var jag tvungen att flytta och ändra hela mitt liv. Så det vart ingen hoj.
Ah,
men okay. Nu är jag alltså på spåret igen. Så nu ska jag skaffa en.
Ja, det börjar vara säsong också. Även i Örnsköldsvik.
Ja, det är soligt här, men det är kallt.
Ja, får ta på det ordentligt. Men okej.
Okay. Ja,
är det inte lite farligt då? Är det inte dumt att fler ska ge sig in på det här med att åka på två hjul?
Jo, alltså nu är det farligt och dyrt också, men det är ju kul. Men dessutom så tror jag att om vi blir fler så blir vi nog också säkrare liksom. För att då blir folk mer vana vid MC-åkare och de kanske typ känner någon som kör MC helt plötsligt. Och då blir man liksom lite mer så lyhörd mot dem.
Tänker du på andra trafikanter då när du menar med att fler blir vana?
Ja, men precis. Det är ju sådär, du vet, folk som typ såhär, ja men där borta kör en moped och så typ, jag hinner köra ut och så typ, helt plötsligt är mopeden då så att säga, där liksom. Och så typ kör de ut framför den.
Så där har du debatten egentligen, va? Du är lite inne på att det kanske behöver vara lite extra hänsyn från andra trafikanter. Liksom folk,
ja, alltså de flesta olyckor sker ju för att vi själv typ kör av vägen liksom. Så att, man ska inte skylla på andra för mycket, utan jag vill bara säga att, vet, om du funderar på att ta motorcykelkörkort, så gå in på Transportstyrelsen och ansök om körkortstillstånd grupp 1 nu på morgonen, så är det liksom första steget.
Du vill ha fler att åka med.
Mot din livsström, ja exakt.
Gabriella Ekberg i Värnamo, väderleksrapporten på TV ser jag som någon slags ämnesrubrik. Vad är det du vill prata om egentligen?
Jo, jag har alltid tyckt att det var trevligt med väderleksrapporten och intressant. Men nu tittar jag inte längre. För det är ju bara vita små annonseringar om vad det är för temperatur i hela världen. Eller inte i hela världen, men Europa i alla fall och Sverige. Och då menar jag, de ändrar ju hela tiden när de pratar från det ena stället till det andra. Man hinner ju knappt se vad det är. Och kartan försvinner. Ska vi verkligen ha det så? Ta bort det där igen. Och tala om vad det är för temperatur, det vi just pratar om.
Det var kortversionen av måndagens Ring P1 med mig, Stefan Enklint. Telefonnumret 020 22 10 10. Man kan också mejla oss på ringp1@sverigesradio.se eller söka upp oss på sociala medier. Det är bara att söka på Ring P1.
Studio 1 kväll håller på att förbereda som allra bäst, och så ska vi få nyheter från Ekot Radiosporten också. Men allra närmast här i P1 en prognos om land- och sjöväder. God kväll, SMHI.
God kväll. Här på Norrköpingskontoret finns meteorologen med Härenstam redo med land- och sjövädret. Och vi börjar med en väderöversikt. Ett högtryck växer in över Skandinavien från sydväst och bjuder under de kommande dagarna landets södra och mellersta delar på sol och vårvärme. I de nordligaste delarna präglas vädret mer av lågtrycken som passerar på nordlig bana över Norska havet. Från imorgon kväll råder i norra Lapplandsfjällen gul varning för vind på Karlfjället. Imorgon eftermiddag råder också stor gräsbrandsrisk över Götaland, Svealand och södra Norrlands kustlandskap. Och följande prognos gäller fram till imorgon kväll. Götaland och Svealand. Natten blir klar och kall med enstaka minusgrader och vid kusterna någon plusgrad. På Gotland passerar tidvis en del moln som drar bort imorgon bitti. I övrigt bjuder morgondagen på strålande sol från morgon till kväll, och efter en kylig morgon stiger temperaturen dagtid upp mot en 10-15 grader. Nordlig eller växlande vind. Södra Norrland. I natt allmänt omkring 0 grader och i kustlandet halvklart väder. I Jämtland och Härjedalen väntas tätare moln och i fjällen skurar med i högre terräng snöinslag. Imorgon är fortsatt skurar i fjällen och i Härjedalen kan solen efterhand kika fram mellan varven. I kustlandskapen startar dagen soligt, men efterhand ökar molnigheten här norrifrån och i Gästrikland först framåt sen eftermiddag. Temperatur dagtid i soliga områden 10-15 grader och i övrigt 5-10 grader. Vinden väst-sydvästlig och på Karlfjället upp till frisk. Norra Norrland. I natt minskar molnigheten och temperaturmässigt väntas allmänt en 0-5 minusgrader. Uppöver Malmfälten 5-10 minus. Imorgon inledningsvis sol och efterhand ökar molnighet från sydväst. Och detta följs över inlandet av regn och i fjällen blötsnö som passerar norrut och når de nordligaste delarna framåt kvällen. Temperatur dagtid 4-9 grader och i fjällen 0-5 grader. Vinden sydvästlig och imorgon på Karlfjället tilltagande upp till hård vind. Och så vädret på längre sikt. Högtrycket behåller sitt grepp om södra och mellersta delarna av landet som då på onsdag bjuder på sol, höga tunna slöjmoln, svag vind och en 12-18 grader och då som högst i sydost. I mellersta och norra Norrland här istället 5-10 grader och solen den får samsas med en del moln och i fjällen tilltar västvinden. På Kalfjället i Lapplandsfjällen upp till mycket hård vind i kombination med byar av snö eller blötsnö. Torsdagen i de södra och mellersta delarna soligt och varmt med under eftermiddagen något blåsigt väder. Och någonstans i de östra delarna av Blekinge, Småland, Östergötland eller Sörmland är det inte omöjligt att vi når 20 grader. Vilket i så fall blir årets hittills varmaste dag, alltså nu på torsdag. Nuvarande högsta temperatur för säsongen är satt av Oskarshamn som den 28 mars uppmätte 19,0 grader. I mellersta och norra Norrland allmänt 4-9 grader och mer moln. Och här tilltar västvinden även över kust och inlandet och det blir riktigt blåsigt med hårda till mycket hårda vindbyar och i fjällen mycket hård medelvind och kraftiga snöbyar. Och veckans milda luft är på fredag och under helgen som bortblåst och betydligt lägre temperaturer väntas. Det blir tidvis blåsigt också i nordvinden. Runt 0 eller minusgrader om nätterna och om dagarna orkar temperaturen inte upp på mer än runt 5 plusgrader och lägre längst i norr. Och längst i norr kan det dessutom röra sig om tvåsiffriga minusgrader om nätterna. Sol varvas under helgen med lokala snöbyar. De ser ut att dyka upp främst i landets östra landskap. Och nu dags för dagens temperaturuppgifter. Stockholm uppmätte som mest 10 grader och Göteborg 12. Malmö 11. Karlskrona saknar uppgift. Kalmar 13. Visby 6. Jönköping 10. Norrköping 13. Karlstad 11. Gävle 10. Mora 11. Sundsvall 12. Östersund 6. Storlien, Storvallen 3. Umeå 10. Vilhelmina 7, Luleå 5, Jokkmokk 4, Kiruna 0 och slutligen Kattejokk minus 1 grad. Dagens allra högsta temperatur noterade Örebro med 13,5 grader. Europa nu. Oslo uppmätte som mest 12 grader och Helsingfors 11. Riga 7, London 18, Paris 16, Nice 18, Berlin 11, Wien 12, Warszawa 14. Kiev 10, Moskva 16, Malaga 21, Rom 19, Belgrad 14 och slutligen Aten 19 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa uppmättes i Padrón i nordvästra Spanien med 29,9 grader. Och så en nederbördssammanfattning. Och under det senaste dygnet så har ett lågtryck med regn dragit bort från södra Sverige åt sydost och samtidigt rörde sig ett snöfallsområde med regninslag nordost över fjällen och nordligaste kust och inlandet. Och följande värden har noterats från igår klockan 19 till idag klockan 19 och uppges i millimeter smältform. I Götaland följde som mest i Källsjö, Halland med 2,5 mm och därefter fick Östergötlands Kolmården, Strömfors 1,7 och Norrköping 1,4 mm. I Svealand fick svenska högarna i Stockholms skärgård störst mängd nederbörd med 2,4 mm och Floda, Sörmland 1,7 mm. I södra Norrland uppmättes störst mängd i Junsele, Ångermanland 3,8 mm. Därefter Jämtlands Hallåksåsen med 3 och Härjedalens Hedviken 1,2 mm. I norra Norrland fick Lakaträsk, Norrbotten störst mängd nederbörd med 7 mm. Därefter Vittangi, norra Lappland 6,9 och södra Lapplands Gunnarn 6,6 mm. Nu sjörapporten. Ett högtryck med centrum över Nordsjön förstärks in över Skandinavien och lågtryck passerar på nordlig bana över Norska havet. Inga varningar är i nuläget utfärdade till sjöss. Och följande utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, ost eller nordost 2-7 meter per sekund och god sikt. Fiskebankarna och sydutsira, nordväst 3-8 och imorgon växlande 1-5, god sikt. Skagerrak och Vänern, väst 2-6 och imorgon växlande 1-4, mest god sikt. Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, nord eller nordväst 2-7 och imorgon nord eller växlande 1-5, mest god sikt. Södra Östersjön, nord eller nordväst, 2-7 och imorgon eftermiddag nordost, mest god sikt. Sydöstra, mellersta, Östersjön och Rigabukten, nord eller nordväst, 2-7 och imorgon eftermiddag på östra delen upp till 10. Risk för dimma, annars god sikt. Norra Östersjön, Finska viken, Ålands hav och Skärgårdshavet. Nord eller nordväst 2-7 och imorgon eftermiddag väst eller sydväst. Risk för dimma, annars god sikt. Och slutligen Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken väst eller sydväst 2-7 meter per sekund och mest god sikt. Och nu aktuella sjöobservationer. Torsminde nordväst 2 meter per sekund, Oxöj 4 väst 3. Skagen väst 4, Nordkoster sydväst 4. Väderöarna väst 7, Måseskär nordväst 6 och Pålgrunden saknar tyvärr uppgift. Naven sydväst 2, Vinga nordväst 6, Nidingen nordväst 7. Anholt nordväst 5, Drogden nord 7, Falsterbo nord 6, Arkona nordväst 5. Skillinge nordväst 2, Hammarodde sydväst 4, Hanö nordväst 5. Ölands södra udde syd 2, Ölands norra udde väst 3. Härstena nord 1, Hoburg nordväst 3, Östergarnsholm nordväst 7. Fårösund nord 6, Gotska Sandön nordost 4. Landsort ost 3, Skarpö nord 2. Svenska Högarna och Söderarm nord 4, Finska Ytö nordväst 8, Nyhamn nordost 3. Märket nordväst 5, Örskär väst 2, Äggrund sydväst 2. Kuggören sydväst 3, Brämön nordväst 4, Lunge väst 3. Skaxudde nordväst 2, Jönösklubb där är det lugnt, Holmön sydväst 2. Bjuraklubb syd 5, Piterönskär sydväst 3, Rödkallen ost 1, Kemi 4 väst 6 och avslutningsvis Storön nordväst 1 meter per sekund. Jag önskar dig som lyssnat en riktigt god natt.
God kväll, här är Ekot och vi börjar i Frankrike. För där befanns den franska ytterhögerpolitiken Marine Le Pen idag skyldig till bedrägeri. Det här för att liksom flera andra höga partiföreträdare i Nationell samling har fifflat med EU-pengar. Hon förbjuds att ställa upp i presidentvalet år 2027 och döms även till fängelse i 2 år med elektronisk fotboja. Ikväll så kommenterade Le Pen det hela i fransk tv och vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg. Du har lyssnat. Cecilia, vad sa Marine Le Pen?
Vi kan säga att det var en mycket stridslysten Marine Le Pen som nog inte accepterar den här domen, och en slags genomgående är att det här är en form av juridiskt mord nästan på henne. Men vi kan lyssna på en av de saker hur hon formulerar sig själv.
Et encore une fois, la motivation de la présidente est claire. Je ne veux pas que Marine Le Pen puisse être élue présidente de la République. Rendez-vous compte, le jour funeste, ce lundi 31 mars 2025.
Ja, hon hävdar ju då att den domare som är ordförande i rättegången gör det här för att han inte vill se henne som president i nästa presidentval, och att man nu ska komma ihåg den här måndagen den 31 mars, denna olycksbringande ödesdigra dag.
Vidare?
Sen så hänvisar hon också till då den här republikens, femte republikens grundare Charles de Gaulle.
Qui est quand même le père de la Constitution, han disait que la Cour suprême, c'est le peuple.
Ja, hon hävdar då att Charles de Gaulles anda så är det folket, eller väljarna, som är den yttersta domstolen, så att man sätter sig över väljarnas nu när man gör på det här sättet och gör det omöjligt för henne att ställa upp i presidentvalet.
Ja, det är nästan lite implicit. Hur tänker Marine Le Pen gå vidare?
Nej, men hon kommer naturligtvis överklaga det här, och hon kommer göra det så fort som möjligt. Hon anser att hon inte har gjort sig skyldig till någonting. Och det måste gå fort, för att i den här typen av mål som det är, så kan det ta 1,5-2 år att överklaga det. Och det är ju då presidentval om 2 år. Hon vill ju hinna innan valet börjar, så att säga.
Lite snabbt bara, vad det för reaktioner där i Frankrike?
Ja, det är olika. På ytterkanterna så tycker man att det här är olyckligt att domstolar lägger sig i politiken, medan man mer i mitten anser att det är bra att det är en tydlig skiljelinje mellan politik och domstolar, att man inte låter sig påverkas.
Tack så mycket, Cecilia Blomberg, vår Sydeuropa-korrespondent. Vidare så i sändningen: israeliska trupper misstänks för att skjutit ihjäl 15 palestinska vård- och räddningsarbetare och sedan lagt dem i en massgrav. Jonathan Whittall är chef för FNs humanitära organ i Palestina.
Vi gräver upp dem ur massgraven i sina uniformer med handskar på. De var här för att rädda liv. Istället hamnade de i en massgrav, säger Jonathan Whittall, chef för FNs kontor för samordning av humanitära frågor i Palestina. Han står framför en massgrav som har täckts med sandhögar. Räddningsarbetare gräver ut den ena kroppen efter den andra. Kropparna bär på orangea uniformer. Enligt FN försvann 15 vård- och räddningsarbetare för 8 dagar sedan i västra Rafah i Gaza, när de ryckte ut för att rädda kollegor som beskjutits tidigare under dagen. Den palestinska röda halvmånen hade kontakt med en av sin personal när de blev beskjutna av israeliska styrkor. Enligt organisationen kunde de höra israeliska soldater prata hebreiska om att samla de palestinska vårdarbetarna och binda dem. Enligt FN blev de 15 palestinska vård- och räddningsarbetarna skjutna en efter en och dumpade sedan en massgrav tillsammans med sina fordon. I en skriftlig kommentar till Ekot uppger den israeliska militären att deras initiala utredning kom fram till att deras trupper, citat, sköt mot misstänkta fordon och eliminerade ett antal terrorister från Hamas och Islamiska jihad, slutcitat. Ekot har bett om att få klarhet i om den israeliska militären menar att de 15 palestinska vård- och räddningsarbetarna anklagas för att vara terrorister, men har inte fått svar. Ekot har inte heller fått svar på frågan varför de dödade personerna dumpades i en massgrav där minst en hade bundna händer. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
Och Sveriges biståndsminister Benjamin Dosa skriver i en kommentar till Ekot att, citat, det här är fruktansvärda uppgifter och att Sverige fördömer attacker mot hjälppersonal, slutcitat. Han skriver också att, citat, situationen i Gaza är förödande och kvinnor och barn lever under fruktansvärda förhållanden, slutcitat. Mer om det här i Studio 1 kväll i P1 efter Ekot. Inrikes nu, nästan var tredje ung person har upplevt våld i en nära relation. Men det är betydligt vanligare att flickor utsätts. Det här visar en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten där Simon Falk är pressansvarig.
Ja, men vi ser att killars våld mot tjejer och våld i ungas nära relationer, att det är vanligt, att det orsakar stort lidande.
Av nästan 6 000 tillfrågade niondeklassare svarade 23% av pojkarna och 38% av flickorna att de utsatts för våld i en parrelation. Vanligast var digitalt psykiskt våld, exempelvis att man använder en platsfunktion för att kontrollera vad partnern är. Enligt Simon Falk är det vanligare att vissa grupper utsätts, som personer med vissa neuropsykiatriska diagnoser eller flickor som lever med oskuldskrav.
Till exempel om man lever med hedersrelaterat våld och förtryck och samtidigt har en självvald partnerrelation, då blir det en mycket utsatt situation som man befinner sig i. Det finns en extra utsatthet om man har till exempel neuropsykiatriska funktionsnedsättning eller om föräldrarna har ett alkohol- och drogmissbruk till exempel. Här finns olika riskfaktorer då som gör att man behöver vara extra vaksam.
Enligt rapporten har tjej-, ungdoms- och transjourer en viktig roll i att unga söker stöd vid våld i nära relationer. Men mycket mer behöver göras för att vända utvecklingen, säger Simon Falk.
Man behöver jobba förebyggande mot våldet på egentligen alla nivåer. Det handlar om socialtjänsten, det handlar om ungdomsmottagningar, det handlar om elevhälsan och det handlar om lärarna. Att man utvecklar stödet som finns där, att man jobbar med, liksom, sätter in riktade insatser för att liksom, det ska finnas en förståelse för att det här är så pass vanligt bland unga och att ha liksom ögonen öppna för de tecken som finns.
Simon Falk på Jämställdhetsmyndigheten, reporter Ellen Rosenqvist. Region Skåne häver sitt avtal med det digitala vårdbolaget Krys barnmorskemottagning i Malmö. Anledningen är att regionen har upptäckt att mottagningen bland annat dubbel- och trippelregistrerat vårdkontakter, där rapporterar P4 Malmöhus. Kry krävs också på 19 miljoner kronor. Staten kan komma att behöva bygga upp egna beredskapslager av spannmål i Norrland. Det här framgår av en rapport som lämnas in till regeringen idag från Jordbruksverket, där Saranda Daka är beredskapshandläggare.
Eftersom norra Sverige är helt beroende av transporter från söder för att klara sin livsmedelsförsörjning, så är vår rekommendation till regeringen då att man börjar lagra spannmål i norra Sverige. Och där har staten två alternativ, antingen hyra lager eller så bygger man egna.
Ja, Jordbruksverket vill prioritera beredskapslagring av spannmål i Norrland där produktionen av mat är låg. Och för att få en jämn fördelning över de fyra norra länen kan det behöva bygga statliga spannmålslager som ska förse norrlänningarna med mat om det blir krig, men också vara en resurs för NATO eftersom Sverige väntas bli ett transitland om NATO måste försvara Finland och Baltikum, säger Saranda Daka.
Många NATO-trupper kommer passera via norra Sverige in till krigszonen, men även att vi kommer få in kanske skadade då in i Sverige. Skulle vi hamna i en konflikt eller ett krig så är det norra Sverige som kommer märka det i första hand.
Spannmålslager ska byggas över hela landet, men i söder ska lagrandet göras enbart genom avtal med privata företag, skriver Jordbruksverket. Upphandlingen kan påbörjas nästa år och sen tar det 10 år att successivt fylla lagren, som i kristid kan ge mat till Sveriges befolkning i upp till 1 år. Kostnaden beräknas bli 7-8,5 miljarder kronor, beroende på vad regeringen kommer besluta. Vårt östra grannland är Jordbruksverkets förebild för lagringen.
Det är samma modell som Finland har.
Henrik Damberg, reporter. Då återstår bara för mig att delge er en väderprognos. Och den säger att imorgon så får Götaland, Svealand och sydligaste Norrland soligt väder, medan molnen över mellersta och norra Norrland tätnar från sydväst. I fjällen regn eller i norra Lapplandsfjällen snöfall, men även över norra Norrlands inland så kan tidvis regn förekomma. Temperatur imorgon från 15 grader i söder till 5 i norr. Kvällens producent här på Ekot heter Emil Östman. I studion Johan Westerberg.